Radioplay.
De stora nyhetshändelserna drabbar oss intensivt, men efter ett tag bleknar de bort. Men för dem som var där stannar minnena från dramat alltid kvar. Den här podden är deras berättelser.
När Sveriges statsminister Olof Palme mördades en isig vinterdag hamnade alla i chock. Från privatpersoner till poliser och politiker. Och i händelsen, som en av de sista som såg Olof Palme i livet, befann sig SVT-journalisten Göran Ågren.
Välkommen till Jag var där, en podcast från Radio Play med Andreas Utterström och Mattias Bergman.
How would you like to be remembered by people? I don't mean that you're going to die tomorrow, thank God you're not. What would you like your obituary to say?
That I have never thought of, and I hope that I will, up to the very last breath, not think of it. Because I think so, that the moment people begin to think of their obituaries, they start to be scared, they don't dare to do things, and they lose their vitality.
Olof Palme liknade ingen annan svensk politiker. Född i den yttersta överklassen blev han trots allt socialdemokrat. Med sin skarpa tunga och arrogans i debatter förde han sitt parti till valsegrar 3 gånger. Han blev också en internationellt ryktbar storspelare med politiska vänner över hela världen. Men Palme var både beundrad och avskydd, även i sitt eget parti. Vissa på högerkanten tillverkade piltavlor med hans ansikte som bakgrundsbild. Bland militärer och poliser var han hett omstridd. Och fienderna utomlands var många. Ingen svensk politiker har varit så avskydd som Olof Palme, varken då eller idag.
1986 är Olof Palme 59 år gammal. Han har just fört Socialdemokraterna till valseger.
Han var skicklig politiker. Men jag vet inte om han hade orkat med heller. Han verkar ganska trött där. Vann ju valet 85 då. Väldigt bra siffror här för mig. Men sen verkar han väldigt trött och sliten på något sätt. Så att jag undrar om han hade orkat så mycket längre.
Det här är Göran Ågren. 1986 är han 36 år gammal och reporter på Rapport. Sveriges viktigaste nyhetsprogram. Det finns bara 2 tv-kanaler. Vilket gör Göran till en av landets mest inflytelserika journalister.
Han var ju svår på det sättet att dels hade han ju tänkt ut några smarta meningar och så körde han dem oavsett vad du frågade för någonting. Och så ett annat problem med honom tycker jag att han kom alltid närmare och närmare och närmare. Så han hade liksom inte det här avståndet som man har normalt sett när man intervjuar, utan stod man upp med honom, vilket nästan inte funkade, för då kom han så nära som han hade hans nästipp precis framför sin egen näsa.
Göran bor i centrala Stockholm. Han har jobbat på Rapport i 10 år. Utan att han har en aning om det ska han nu komma mycket nära mordet på Olof Palme.
Den 28 februari 1986 är det fredag och dessutom lönehelg. Temperaturen i Stockholm går ner till -7 grader på kvällen och det är gott om snö på gatorna. Om svenskarna inte vill kolla på folk som dansar hambo i TV:s Nygammalt med Bosse Larsson så går de ut på stan och roar sig. Det funderar jag också Göran Ågren på att göra.
Ja, något jobb gjorde jag. Jag kommer inte ihåg vad jag gjorde för jobb på dagen. Men min hustru som är läkare, hon höll på och gjorde sin AT-tjänstgöring då i Söderhamn. Så hon kom med tåget ner på fredag kvällen där. Och så sa jag, men vi går väl på bio eller gör någonting i alla fall. Så gick vi och det andra föreställningen då. Det var ju premiär på Bröderna Mozart och Grand.
Susanne Osten är en av Sveriges mest intressanta unga filmare. Hennes senaste film, Bröderna Mozart, har precis haft biopremiär.
Jag hatar
opera och teater som inte erkänner och tar tillvara tystnaden.
Du är ju galen. Jag är Anna.
Det här är allvar.
Jag är Anna.
Det här är allvar. Nu får du ta det här på allvar.
Menar du att Mozart inte vet vad han vill?
Bröderna Mozart handlar om en regissör som ska sätta upp en opera av just Mozart. Men att beskriva filmen mer än så är svårt, eftersom den har många improviserade scener och är hållen i en till synes jäckande form som tillåts att då och då övergå i det overkliga. Ja, så skriver Dagens Nyheter om filmen, som alltså är långt ifrån någon populär underhållningsfilm. Men Göran Ågren och hans fru väljer den ändå.
Det var en ny film bara. Och så är jag väldigt intresserad av Susanne Osten, vad hon gjorde och sådär.
Göran och hans fru köper biljetter. De går till biografen Grand 123 som ligger mitt på Sveavägen. Biografen ligger bara ett stenkast från Socialdemokraternas partikansli.
Så vi gick ju dit bara och sen så kom vi lite tidigare, så att vi gick runt lite grann kring biografen och tittade i bokhandeln där och mitt emot och sådär. Och sen gick vi in och såg föreställningen och jag bara såg på långt håll att Palme var där. Jaha, tänkte jag inte mer på det. Ja, men det var inte ödet på något sätt. Det var folk alltså. Absolut. En fredagkväll.
Föreställningen börjar 21.15. Inne på bion ser Göran att Olof och Lisbeth Palme också är besökare. Men de är inte de enda som man skulle kunna känna igen. Faktum är att Grand är som en smältdegel av prominenta personer den här kvällen. Göran Ågren ser att Palmes son Mårten är där med sin flickvän och möter upp Olof och Lisbeth.
Björn Rosengren är också där, mäktig ordförande i fackorganisationen TCO. Proggmusiken och DN-journalisten Leif Nylén hälsar också på Palme. En annan person på Grand den här kvällen är Robert Gustafsson, 21 år gammal, som senare ska bli en av våra mest kända komiker. Han är där med sin teaterklass.
Men däremot så var det, vilket var ju ovanligt, när vi hade satt oss i bänkraden så märkte jag att det blixtrade till. Och då var det en som hade tagit en bild. Och jag såg bara vad det var för kameran hade och sådär. Men sen tänkte jag efteråt, den där killen kanske tog sista bilden på Palme där. Bakåt så att säga. Och jag jobbade som skjutsingen på det där. Fick tag på den där killen till slut. Men det var visade sig att han hade varit och köpt en ny kamera. Och så vände han sig till sin flickvän som satt bredvid och tog en bild på henne.
Göran Ågren sitter på rad 7, plats 121. Olof Palme sitter på raden framför. En kvinna som vill diskutera kulturpolitik stör Palme när han ska sätta sig på bion. Under filmen matar Lisbeth Palme sin man med biogodis.
När filmen var slut så ställde sig alla upp och applåderade. Och det hade jag aldrig varit med om tidigare.
Klockan är strax efter 23 när filmen är slut och besökarna vimlar ut i den röda foajén. Björn Rosengren växlar några ord med makarna Palme. Vi får ta och ses någon gång, säger de till varann. Björn Rosengren tänker erbjuda Palme skjuts hem, men hans fru tycker inte att de ska tränga sig på.
Robert Gustafsson petar till Olof Palme på armen så att han ska kunna skryta om det för sina teaterkompisar. Han reagerar på att han tycker sig se flera personer med walkie-talkies som fattat posto kring biografen. Det skulle kunna vara Olof Palmes säkerhetsvakter. Men några sådana har han ju inte den här kvällen. Robert Gustafsson ser också en man med cowboyhatt som verkar misstänkt. Och en Audi med alla rutorna mörktonade väcker hans uppmärksamhet. Han tycker att något känns fel. Göran Ågren och hans fru pratar om vad de ska göra nu. Fredagnatten ligger öppen.
Jo, då går vi ut från bion och så säger min fru så här, ska vi gå bort till Kungsgatan och ta ett glas vin någonstans, säger hon. Nej, säger jag, det är ju så kallt ute och vi har ju faktiskt vin hemma. Varför ska jag göra det för tjurig som jag var? Och det konstiga var ju att jag hade dessutom en kamera i fickan som jag inte använde, men en sån liten Minox-kamera. Jag ofta tog bilder och sådär, tog bilder på alla möjliga i jobbet och sådär. Och så jag har ju tänkt många gånger efteråt att om man har gått den där vägen så kanske man har sett något annat också.
Nej, det blir inget vin på stan. Göran Ågren och hans fru går hem istället. Samtidigt promenerar Olof och Lisbeth Palme längs Sveavägen söderut på väg hem till bostaden i Gamla stan. För det här är innan Sveriges statsminister flyttar in i Sagerska palatset. Trots att det är så pass kallt och trots att de inte har något livvaktsskydd.
I Stockholm City rör sig många människor mellan krogarna. Flera känner igen och hälsar på Olof Palme som säger hej tillbaka längs Sveavägen. Göran Ågren har kommit hem. Så småningom går han och lägger sig.
Sen ringde telefonen och så sa de att Palme var skjuten, sa de. Du måste komma till jobbet nu, och då var väl klockan kanske 1:30, 2 någonting. Nej, säger jag, det kan inte vara sant. Jo, du måste komma nu. Nu, vi ringer in alla.
Göran Ågren väcks av sin kollega. Nu får han veta att den största nyhetshändelsen i hans liv har inträffat.
Klockan 23:21 har makarna Palme stått på Sveavägen nära T-banenedgången på Tvärgatan Tunnelgatan. Lisbeth har velat se på indiska kläder i ett skyltfönster. En person har enligt vissa vittnen lagt handen på Palmes axel och därefter skjutit honom bakifrån med revolver. Ett andra skott har skadat Lisbeth, men det har hon knappt känt i chocken av att hennes man segnar ner bredvid henne. Olof Palme har dött nästan omedelbart.
Palme förklaras död 6 minuter efter midnatt på Sabbatsbergs sjukhus. Mördaren har försvunnit in på Tunnelgatan och därefter sprungit trapporna upp mot David Bagares gata. Sen är han spårlöst försvunnen.
Göran Ågren tar sig nu så snabbt han kan till det bunkerliknande Sveriges Televisionhuset på Gärdet.
På den tiden hade vi ju inga nattsändningar eller morgonsändningar eller någonting, så allt var ju väldigt ovant. Jaha, tänkte jag. Då hade jag ju faktiskt druckit vin, men jag tänkte, hur gör jag nu då? Komma till jobb och så här. Men då tog jag bilen. Jag tyckte det hade gått några timmar i alla fall. Men det var ju helt tomt på stan och ingenting och så. Men sen på jobbet, då var det ju kaos. Alltså, alla sa, du gör det. Och sa de till mig, du får göra, vem var Olof Palme?
På rapportredaktionen är journalisterna chockade, rädda och vilsna. Ett statsministermord i Sverige. Det känns helt ofattbart.
På filmer är redaktioner alltid i kaos när stora nyheter händer. Folk ropar och telefonerna ringer oavbrutet. Så är det inte i verkligheten. Då åker alla kollegor in till redaktionen, från högsta chefer till vaktmästare. De arbetar sammanbitet tillsammans och försöker få så mycket information om nyheten som möjligt. Så är det även på Sveriges Television den här natten.
Men kommunikationstekniken är något helt annat 1986 än idag. Att göra research om Sveriges mest kände man och få tag på människor på telefon mitt i natten är långt svårare än idag. Även om man jobbar på landets tyngsta redaktion.
Så sa de, du får välja 5 stillbilder och så får du sitta och prata till dem. Okej. Och stängde. Det fanns ju inte internet på den tiden. Så hur får jag reda på någonting om Palme? Det gick jag till en bokhylla där det stod vem fanns det i böcker en gång i tiden. Det svåra, det var ju, när jag skulle skriva om Olof Palme så körde jag ner pappret i skrivmaskin som det var på den tiden, va? Och så skriver jag, Olof Palme var, och så blev det bara stopp på något sätt. Jag tänkte, var? Liksom, det var så overkligt att han inte fanns längre då. Så det var jättekonstigt, det var helt snurrigt den där morgonen.
Normalt sett har medierna så kallade dödsrunor över kända personer klara om något skulle hända. Det är alltså texter där personens liv beskrivs. Men trots att Olof Palme är landets mest hatade person med ständiga hot omkring sig, så har SVT inget färdigt material. Därför tar det nu 2,5 timmar för Rapport att få ut någonting.
Ja, det gör jag alltså. Det tyckte jag var fantastiskt ändå, med tanke på att ingen var ju på jobbet. Det var en chock för alla på något sätt. Och man tänker ju så konstigt att, man tänker idag, så jag menar, det tog väldigt lång tid innan nyheten kom ut. Det dröjde ju som, för en del dröjde ju till lördag eftermiddag innan man hade förstått att Olof Palme var mördad. Och det finns inga bilder. Idag skulle det ju finnas bilder hur mycket som helst. Inte en bild finns det.
De flesta svenskar sover och har ingen aning om att landet har drabbats av ett statsministermord. Radion är lika illa förberedd som alla andra svenskar och sänder musik. Dagstidningarna, de har redan tryckt sina tidningar och inser nu att de snabbt måste göra extra upplagor. På kvällstidningarna jagar man sin deadline. Expressen bestämmer sig för att trycka 1,4 miljoner tidningar.
Ja, det var nervigt, det var det ju. Det var alla, nej men samarbete, alla försökte göra sitt jobb, alla var väldigt tagna tror jag. Och de sa till mig också, ring kungen.
Klockan 04.00 är Göran Ågren och hans kollegor klara att gå ut i direktsändning. Rapports programledare Yvonne Winblad är sammanbiten och vilar på sin stora erfarenhet.
Statsminister Olof Palme är död. Han mördades mitt i centrala Stockholm strax efter klockan 11 igår kväll. Olof Palme och hans hustru Lisbeth hade lämnat biografen Grand. En man i 35-årsåldern sköt statsministern med 2 skott i bröstet.
Nu får svenskarna se de första tv-bilderna från mordplatsen. Hur många som nu tittar. För på den här tiden slutar SVT:s sändningar normalt strax efter midnatt.
Olof Palmes blod ligger i en kvadratmeter stor pöl på Sveavägens trottoar. Den har frusit i kylan. Runt omkring står chockade och sörjande stockholmare. Avspärrningen är bara några meter, vilket senare kommer att få hård kritik. Till och med poliser som intervjuas är i chock. Inte bara statsministern verkar ha haft bristfällig säkerhet omkring sig. Vice statsministern Ingvar Carlsson väcks i sin bostad i Tyresö. Han åker inte Säpo-bil till regeringskansliet utan tar taxi och ligger på golvet i bilens baksäte för att ta skydd. När han kommer fram till Rosenbad ser det stilla och ödsligt ut. Inte en enda extra skyddsvakt har satts in för att bevaka den politiska maktens viktigaste byggnad. Ingvar Carlsson hoppas att han har fått fel uppgifter om mordet. Men när han möter Expressens reporter inser han att det otänkbara ändå inträffat.
Ingvar Carlsson kallar in de ministrar som är kvar i Stockholm och inte åkt på sportlov. Det anses givet att han nu blir den som riksdagen röstar fram till ny statsminister.
Bara några ord i rapportsändning klockan 4 handlar om polisens jakt på statsministerns mördare. Det skulle kunna betyda att arbetet är så intensivt att ingen bryr sig om medierna. Men så är det inte. Istället är det polisens förlamning som inte har släppt ännu.
4:08 är det Görans tur i Rapports live-studio.
Han har alltså varit partiordförande sedan 1969. Göran Ågren.
Olof Palme, som den 30 januari fyllde 59 år, började sin karriär redan 1952 då han valdes till ordförande för Sveriges förenade studentkårer. 2 år senare knöts han till statsrådsberedningen där han blev en av statsminister Tage Erlanders närmaste medarbetare.
Jag är nog rätt fokuserad på uppgiften. Men alltså det fanns ju samtidigt ett hot mot Palme. Det var ju alla medvetna om på något sätt. Han var ju väldigt utsatt så hela tiden. Så att, ja, nej, man funderar ju vem det kunde vara. Och tänkte väl att som de flesta andra att det var någon organisation eller något politiskt på något sätt.
Göran Ågren är den av alla på Rapport som är närmast själva nyheten. Han har ju befunnit sig bredvid Olof Palme bara 20 minuter före mordet i foajén på Grand. En självklarhet för journalister att berätta om, till och med i en stressad extrasändning. Dessutom innebär det ju att Göran säkert kommer att höras av polisen om vad han har sett och hört. Men det här får man inte veta i Rapports extrasändningar. För Göran Ågren har inte berättat det för sina nyhetschefer.
Jag ska säga att jag sa ingen till någon på redaktionen att jag hade varit på bion. För att jag var så chockad på något sätt. Så att det sa jag ju efteråt, men då sa jag ingenting. Det var så konstigt allting. Det var som en mardröm.
När Göran Ågren åker hem för att försöka sova lite är klockan 9 på morgonen. Då brukar svenskarna normalt sitta och äta frukost och titta på tv-programmet God morgon Sverige med Fredrik Bellfrage. Ett trevligt program från Göteborg med intervjuer, musik och lite tecknad film som sänds varje lördag. Men den som knäpper på tvn den 1 mars 1986 får se hur nyvakna stockholmare kastar rosor över blodfläcken på Sveavägen. När Göran Ågren vaknar går hans tankar tillbaka till biobesöket. Självklart kommer biografen Grand nu att bli en av de viktigaste platserna i Palmemordspaningen. En mördare, eller om flera har varit involverade i mordplanerna. De kan ha varit i foajén eller stått utanför Grand och väntat. Kan mördaren ha följt makarna Palme på promenaden längs Sveavägen efter bion? Faktum är att en av Sveriges värsta våldsmän, lasermannen John Ausonius, har jobbat just på biografen Grand. Men han har alibi eftersom han sitter i fängelse vid tiden för mordet.
Göran Ågren funderar över om han har sett något misstänkt. Var gatulivet runt bion och Sveavägen verkligen som vanligt kvällen innan? Göran drar sig till minnes en person med speciell uppsyn. Han väntar nu på att polisen ska höra av sig, säkert inom några timmar.
Efter 2 år tror jag så kom det ett papper hem där det stod att om du kan berätta om dina iakttagelser i samband med biobesöket och sådär.
2 år. Trots att biografen är en central plats i utredningen. Hur ska vittnesmålen gå att använda då? Vem minns alla detaljer korrekt om ett biobesök efter så lång tid? Att vara vittne är svårt nog direkt efter en händelse.
De viktiga första dygnen i mordspaningen går fort. Ingen sannolik mördare grips. Utredningen leds av Hans Holmer som är länspolismästare i Stockholm och har utsett sig själv till spaningsledare trots att han saknar erfarenhet. Han syns ofta i medierna, men inte för att meddela något genombrott i mördarjakten utan för att visa upp tänkbara mordvapen och tända ljus för Olof Palme. Det är uppenbart att Hans Holmer njuter av uppmärksamheten.
Teorierna om hur Palmemordet har gått till är många. Nu får Göran Ågren göra en nyhetsinslag om polisutredningen. En utredning som ständigt växer. Spaningsmaterialet förvaras i polisens så kallade Palmerum.
Jag har ju varit i de här rummen och sett alla pärmarna på polishuset. Och det är ju enormt. Alltså. Det är en enorm utredning. Jag vet inte hur många tusen pärmar det är.
Månaderna efter mordet misstänker polisen den så kallade 33-åringen Viktor Gunnarsson som är Palmehatare. Men han släpps. Och spåren leder allt mer utomlands. Kan det vara den kurdiska terrorstämplade organisationen PKK som mördat statsministern? Hans Holmer själv tror det och riktar polisresurserna mot kurder i Sverige. Men andra är skeptiska. En av dem är Göran Ågren.
Nej, nej. Är det verkligen de som ligger bakom och sådär? Nej, tyckte man var.
Utredningen kommer att växa och bli till en av världens mest omfattande.
Jo, men det är klart, jag har ju läst allting. Men det fanns ju hot och det var Indien och det var Sydafrika. Och jag menar, visst, det fanns ju mycket. Man tänkte ju hela tiden att det måste vara något internationellt på något sätt eftersom Palme var väldigt internationell och deltog i en väldig massa saker utomlands.
I medierna beskrivs hur Palmespanarna fokuserar på Grandmannen, Skandiamannen, Arlandamannen. Tusentals personer figurerar i pärmarna i spaningsrummet. Svenskarnas förtroende för polisen försämras för varje månad som går.
Men bara en person kommer att stå inför domstol för att ha mördat Olof Palme. Och det är Christer Pettersson.
Sluta med den där jävla liksom provocerande tonen mot mig. Kom inte med en sån jävla provocerande och aggressiv ton mot mig. Passa det jävligt noga.
En alkoholist och narkoman som bor i Rotebro norr om Stockholm. Tidigare psykvårdsdömd för dråp på Kungsgatan inte långt från platsen där Palme mördats. Och känd av polisen för sin aggressivitet. Christer Pettersson har också varit i kvarteren kring Sveavägen under mordnatten. Och en bekant till honom har varit inne på biografen Grand för att låna telefonen.
Ett av Christer Petterssons utmärkande drag är hans gungande gångstil. Polisen gör en videokonfrontation, en line-up, där Pettersson och icke-misstänkta personer bestående av poliser visas upp för ögonvittnet Lisbeth Palme.
Det var ju en samling poliser som stod där. Och så Christer Pettersson. Och jag vet att de där poliserna som jag har träffat senare, en del av dem, de ångrar ju fruktansvärt att de ställde upp på den där konfrontationen. För de syns ju väldigt ofta i tv.
I juli 1989 döms Pettersson i tingsrätten för mordet på Olof Palme. Mycket tack vare Lisbeth Palmes utpekande.
Men Pettersson frias i hovrätten. Ingen teknisk bevisning knyter honom till brottet. Mordvapnet har polisen inte ens hittat. Och tomhylsor från skjutningen har privatpersoner hittat utanför de små polisavspärrningarna på Sveavägen. Det duger inte. Och vad skulle Christer Pettersson ha för motiv? I juridisk mening är han alltså oskyldig. Men många, inte minst inom polisen, är fortfarande säkra på att det var han som begick mordet. Göran Ågren är en av dem. Han minns den misstänkta personen utanför Grand. Men var det Christer Pettersson han såg, eller den så kallade Grandmannen? Och är det i så fall samma person?
Jag tror att jag såg, alltså, med lite halvgalna ögon så att säga. Och sen efteråt när de hade gripit Christer Pettersson, ja men är det han? Just det, då kände jag igen honom. Men jag kan inte säga om jag såg honom utanför bion med 100% eller om jag sett honom någon annanstans. Jag hade sett honom i alla fall tidigare.
Göran Ågren är övertygad.
Ja, jag tror ju att det är han. Jag menar, han fanns bevisligen i närheten av biografen och han hade tillgång till vapen. Och jag menar, han kanske var så påtänd att han knappt visste vad han gjorde. Jag inte vet jag, men på något sätt så tror jag att han bar på en hemlighet. Han beskrev ju hans sätt att gå. Har man sett Christer Pettersson gå med sitt lite narkotikaskadade sätt så att säga så. Men jag är ganska säker på att det var Christer Pettersson, så därför har jag ju släppt det.
Eftersom ingen kan fällas drar Palmemordet snart till sig privatspanare som är mer eller mindre seriösa. Men som Olle Alsén, Sven Anér, Torbjörn Klartell, Lars Krantz, Fritz G. Pettersson och bröderna Puttiainen lägger ner sin själ på att försöka lösa mordet. Ett antal pensionerade poliser kan inte heller släppa mordgåtan. Rena konspirationsteorier uppkommer.
Det talas om ett polisspår, alltså att personer ur kåren, ofta högerextrema, skulle ingå i en sammansvärjning för att mörda den avskydde statsministern. Andra teorier handlar om Palmes inblandning i Irak-Iran-kriget, om Mellanöstern eller om att amerikanska underrättelsetjänsten CIA skulle ha del i mordet. Det finns till och med de som tror att Palme inte mördades utan iscensatte sin egen död och smugglades ut ur landet.
Göran Ågren följer utredningen och konspirationsteorierna på avstånd.
Nej, till slut har jag ju släppt det. Det är klart att det gick igenom väldigt mycket de första åren så tänkte jag ju väldigt mycket på det. Men sen har jag ju släppt det vart efter. Det går ju inte att älta det där. Men jag tänker ju bara ibland man går förbi mordplatsen. Oj vad det har hänt mycket sen dess brukar jag tänka. Ibland går jag genom kyrkogården också. Ser man hans grav där.
Lisbeth Palme och hennes tre söner tvingas leva med att inte få full klarhet i vem som mördade Olof Palme. Lisbeth avlider 2018. Hon ändrar aldrig sin uppfattning om att Christer Pettersson är mördaren.
För svenskar som är födda efter 1990 är Palmemordet oftast något avlägset. Och vi som levde då och minns hur hela landet blev som förstenat av mordet har också gått vidare.
Det har ju hänt andra stora saker som har varit upptagen av, jag menar, stora tragedier senare, jag menar, i Sverige så att nyheterna tar ju inte slut på något sätt.
På dagen 33 år efter mordet, 2019, säger Palmeutredningens chef, den mycket erfarna åklagaren Christer Pettersson, att det sker viktigt arbete i mördarjakten.
Ja, man kan säga att vi har dels hört personer som är hörda tidigare i utredningen, men där vi kanske tycker att det finns frågetecken som behöver rättas ut. Och dessutom så är det flertal nya personer som vi har hört som inte har hört av utredningen sedan tidigare. Så att det pågår ett aktivt arbete på det sättet.
Vi kommer kunna presentera för svenska folket vad som har hänt. Det är jag övertygad om, säger Palmeutredningens Christer Pettersson. Göran Ågren studsar till när han hör det.
Oj då, det var mycket att lova som vi lovade det. Men kommer han verkligen att kunna hålla det? Det är tveksamt. Det blir ju liksom lite ironiskt, man tittar och så, oj, nu har de löst Palmemordet igen. Så att nej, jag tar det inte riktigt på allvar. Jag tror inte att han kommer fram till någonting. Det krävs ju att man hittar mordvapnet eller någonting annat som...
För Göran Ågren tar Palmemordet med tiden allt mindre av hans arbetstid. Han fortsätter som reporter på Sveriges Television tills han går i pension 2017. Han är med och startar ABCs lokalsändningar i Stockholm och gör otaliga inslag. både om tunga nyheter och mer vardagliga händelser. De blir ofta uppmärksammade, som när britter förbjuds dricka öl på Gärdet i samband med fotbolls-EM 1992. Då klär sig Göran Ågren i tweed och pratar engelska för att visa hur dumt beslutet är. Och när polisen skaffat elchockspistol testar han den själv framför Rapports kamera år 2000.
Jag ska fråga hur det är när polisen har fått sitt nya vapen, hur det blir med en sån här elektrisk pistol.
Aj! Himmel!
Ja, det gjorde hon, det kan jag ta på. Det är inte lätt att vara kriminell idag, tror jag.
Tanken var att Göran Ågren skulle gå gratis på bio den där kyliga kvällen i februari 1986 genom en speciell personalförmån. Men så blev det inte. Istället sparade han biobiljetten till Bröderna Mozart kvar hemma.
Alltså jag har ju sparat biobiljetten. Och det gjorde jag för att där står Grand ettan. Och så har jag skrivit på baksidan med skrivmaskin Bröderna Mozart och datum där 860228. Men jag lämnade aldrig in den här, alltså på jobbet så fick de, ville att man skulle se mycket film. De tänkte att då gör vi bättre TV, så tänkte de då. Så att man fick hela tiden, om man lämnade in biobiljetten och skrev vad det var för föreställning, så fick man tillbaka pengarna på jobbet. Det var väldigt bra. Men den här lämnade jag aldrig in, jag tänkte den spar jag.
Du har hört Jag var där, en podd från Radio Play av Andreas Utterström och Mattias Bergman. Exekutivproducent Jonas Lindskov. På Radio Play kan du också höra våra andra poddar Misslyckade affärer, Misslyckade brott och Misslyckade makthavare. Eller Världens bästa innehåll, en podd vi gör utifrån vårt bolag Commercial Content. Betygsätt och recensera oss gärna så är det fler som hittar till podden. Om du har tips på andra stora nyhetshändelser där du tycker att vi ska leta upp någon av dem som fanns med i utkanten, så mejla oss gärna till jagvardag@bplus.se.